Hej och välkommen tillbaka till Lättläst-podden. Och välkommen tillbaka från påsklovet om du har varit ledig.
Vad passar väl bättre att börja med nu än att prata om lättläst i klassrummet? Det är faktiskt precis vad vi ska prata om idag. Alla källor och länkar till det som vi refererar till i avsnittet kommer ni hitta i avsnittsbeskrivningen. Så klicka in där om ni vill läsa vidare. Och jag som pratar nu heter Linnea.
Och jag heter Emily. Välkomna!
Okej, men varför ska man ens ha lättläst i skolan, Emily?
Ja, men det tänker jag handlar mycket om demokrati. Om ni har lyssnat på vårt bonusavsnitt, avsnitt 1,5, språk och demokrati, så har ni ju hört oss prata mycket om det här redan. Men det tänker jag, allas rätt till att kunna tillgängliggöra sig text och ha en chans i livet, det är ju en stark orsak.
Men verkligen, det ska finnas en bok för dig oavsett nivå.
Precis.
Men när man pratar lättläst så är det ju oftast en del kritiska röster som höjs. Vi ska inte anpassa bort kunskapen från skolan och vi ska inte fördumma eleverna.
Precis.
Ändå så tycker ju vi att lättläst är bra. Men det är också viktigt att kanske bena ut lite vad vi menar med lättläst också. Ja.
Jag tänker att mycket av det jag har läst där man har kritiserat lättläst så har det handlat om lättläst bearbetningar av till exempel klassiker. Där man ofta har fått rensa bort ganska mycket av det här gestaltandet till exempel. Att man har förenklat böckerna väldigt mycket eftersom originalet har varit en väldigt tjock bok till exempel från början.
Verkligen. Och om syftet ändå är att hitta, eller man ska prata om en författares specifika stil, eller man ska göra kanske en avancerad analys av klassiker, men då kanske den lättlästa versionen ändå har sina brister.
Ja.
Men om det är att vi alla i klassen ska prata om en specifik historia, då kan det ju ändå en lättläst bok möjliggöra att alla ändå är med på samma villkor.
Precis. Det är en enklare version, ja. Men så länge det inte är just de språkliga aspekterna. Det kanske handlar om att man vill sätta sig in i en tidsepok. En roman från en viss tid. Hur berättade man berättelser då? Så kan det ju fortfarande finnas många poänger med att läsa den lättlästa.
Absolut. Och sen så finns det ju lättlästa böcker som inte är bearbetningar. Det skulle jag väl säga att majoriteten av de lättlästa böckerna för barn och unga ändå är. Att de är original. Det vill säga att även om texten är lätt och bearbetad så är den enda i sitt slag.
Precis, det är inte en förenkling av en tidigare redan befintlig text. Utan det är faktiskt en text som har skrivits för att vara lättläst till att börja med. Och då kan man ju fortfarande fokusera på alla de där sakerna som är viktiga. Med lite gestaltning och med liksom en karaktärsutveckling eller vad det nu är man vill ska finnas med. Därför att den är tänkt, och det är bara att man gör anpassningar direkt när man skriver för att få den enklare och mer tillgänglig.
Precis. Det är väl också lite samma som kritiken mot ljudboken, tänker jag. Eller hur man kan bemöta det, att en lättläst bok är ju också ett litterärt verk med ett litterärt språk. Även om det litterära språket är förenklat. Att det är inte som att lyssna på ett samtal, att lyssna på en ljudbok. Och det är samma sak, det är inte att läsa talspråk, att läsa lättläst. Det är fortfarande ett litterärt språk, vilket ju ändå gör att du kan ha ett litterärt samtal efter det. Om det är syftet med varför vi läser så går det fortfarande att ha det. Och apropå syfte så är det just något som vi har funderat på är hur gör man då med lättläst i helklass? Och då kan man ju ha lite olika syften med varför man läser.
Absolut.
Både beroende på ålder och årskurs, men också vad är liksom själva uppgiften med att vi ska läsa den här texten? Och vad är lättläst roll i helklass?
En av de viktigaste sakerna som jag tänker i alla fall att lättläst har i klassrummet är att skapa gemenskap kring det lästa. Det är superviktigt att man då och då får läsa samma bok, att alla klarar av att läsa samma bok och kan delta i gemensamma diskussioner. Jag läste någon uppsats som var från lärarutbildningen där det just togs upp som en av de viktigaste punkterna för att skapa motivation till läsning till exempel. Det var att ha möjligheten att diskutera samma text på lika villkor som sina övriga klasskompisar, även om man har svårt att läsa eller bara ovan vid att läsa.
Mm. Och då kan man ju ändå säga så här, okej, men de som är starka läsare då, ska de också läsa den här lättlästa boken för att vi ska prata om det tillsammans? Och då menar ju vi att ja, det ska de göra, absolut. Det kanske går lite snabbare för någon elev och det kanske går lite längre tid för någon annan elev. Men om syftet är att vi ska prata om den här boken, prata om vår läsupplevelse eller om karaktärernas utveckling eller hur författaren har gjort en dramaturgisk kurva, då är det ju viktigt att vi alla har tagit del av samma berättelse där det här har skett på samma sätt, där vändpunkterna ligger på samma plats och så
precis.
Vidare.
Jag tänker också att det handlar om att skapa gemensamma erfarenheter. Att man också kan koppla en litterär erfarenhet till egna erfarenheter och att göra jämförelser med bokens karaktärer och sitt eget liv. Och att kunna göra det tillsammans med alla andra på precis samma sätt.
Verkligen.
Och det tror jag är värt jättemycket för många som kämpar med läsningen annars. Mm. Att känna att nej men, jag kan faktiskt vara med. Att det höjer ens självförtroende och på det viset också ens motivation att kanske fortsätta läsa. Att känna att men jag kan dela de här upplevelserna.
Precis. Och när det också kanske, även en lättläst bok kan ju vara svår för en. Eller som jag var inne på, det kanske tar lång tid för en elev som kämpar väldigt mycket med avkodning. Och därför finns det ju också väldigt mycket lättlästa böcker inlästa. Så man kan ta del av den via ljud. Om syftet är att prata om innehållet och inte att träna avkodning. För mycket av den forskning som jag har läst har ju också pratat mycket om det här. Varför läser vi? Vad är meningen? Så att vi inte anpassar bort kunskapsutvecklingen. Vi ska inte anpassa bort utmaning. Men att
men läsning handlar ju om flera olika saker. Dels så handlar det ju om att träna på att läsa. Att träna sig i avkodning och att träna sin läsförståelse. Men det behöver man ju inte göra med varenda bok man tar tag i. Nej, man kan precis. Ju också få lov att bara läsa för en upplevelse. Eller för en personlig utveckling eller vad det kan vara. Så för den boken som kanske blir både avkodningsträning och upplevelseläsning för en elev. Kanske är enkel avkodningsmässigt för en annan. Men där den liksom, att dra kopplingar till sitt eget liv blir en utmaning för den starka läsaren.
Mm.
Så att man kan utmanas på olika sätt även om texten är samma och är lättläst.
Mm. Och det är väl just det här som jag var inne på, att forskningen försöker slå ihop att vi ska sluta prata om bara lust, bara om träning. Att vi behöver båda delarna.
Mm.
Men så är det ju såklart att är det i början av din läsutveckling, antingen att du går kanske i lågstadiet där vi mest jobbar med lästräning, men då kanske det är mycket av den typen av litteratur. Det kanske är mycket av just det här. Ja, men avkodning, avkodning, avkodning. Men får vi inte in innehåll också? Får vi inte in lusten? Får vi inte in den dragkraften i oss? Då så missar vi sen när det kommer förbi läsinlärning till att det blir mängdträning. Lästräning. För det behöver vi sen. Vi behöver ju fortsätta läsa för att fortsätta utveckla vår läsningsförmåga och bli läsare.
Mm.
Och för att vi ska komma till det, då måste vi få in lust också. Vi får inte prata om antingen eller. Det får inte vara, men antingen är det bara lästräning eller så är det bara lust vi ska fokusera på. Och vi pratar ju väldigt mycket lust för att vi tänker att det är en sån otrolig viktig del.
Ja.
Men att det är klart att det också behövs traggling.
Ja.
Och det är det som är lite tråkigt.
Ja, och det är väl kanske det jag har reagerat mycket på när jag har läst artiklar. Det är många lärare som uttalar sig om det här med lättläst och även forskare och politiker. Där det ibland låter som att man tänker att använder man lättläst i klassrummet så använder man bara lättläst i klassrummet. Och det är väl inte det vi riktigt tror att man gör. Jag tror inte att någon lärare väljer att bara använda lättlästa böcker. Både i helklassläsning och i högläsning. Utan att man faktiskt väljer det ibland.
Nej, och nu tycker jag du är inne på något roligt. För att lättlästa böcker passar ju också väldigt bra att högläsa.
Mm.
Dels för att de har en enkel kurva att följa med i. Man måste inte komma ihåg jättemycket avancerade detaljer mellan högläsningstillfällena. För det är ju ganska sällan man sitter och läser en hel bok i hel klass, utan man kanske läser något kapitel varje dag eller kanske till och med något kapitel i veckan.
Mm.
Och då är det ju inte bara elever som har någon form av språknedsättning som kan ha svårt att minnas det här emellan, utan det kan ju vara väldigt mycket olika saker som spelar in i det kognitiva hos många barn att komma ihåg och sätta sig in och engagera i en berättelse direkt.
Eller bara det att man läser en bok tyst själv i skolan. Man har en annan bok som man läser tyst hemma. Man kanske har en högläsningsbok hemma med sina föräldrar. Plus den här högläsningsboken i klassen. Rätt många olika historier att hålla reda på.
Mm, och då är ju lättlästa väldigt bra för att de har så tydlig dramaturgisk kurva. Få karaktärer. Oftast inleds varje kapitel med en tydlig situering och något som ändå drar in mig i handlingen igen.
Precis. Sen kan ju också, det kan ju hända att man vill läsa en högläsningsbok för att inleda ett nytt ämnesområde i NO eller SO eller i vilket ämne som helst. Eller att man vill läsa en bok tillsammans där alla läser varsin bok. Men också som inledning till ett ämnesområde i något annat ämne än svenska. Och då kanske man inte har supermycket tid till det här. Utan det är bara just som introduktioner. Komma igång, skapa en nyfikenhet. Och då kan det också vara en bra idé att ta en lite enklare, lite kortare bok.
Mm.
Så att man inte behöver ägna hela det här projektet åt att läsa sin bok, utan man bara tar det som en just spännande ingång.
Mm, verkligen. Det finns det ju många böcker från många olika lättläst förlag som handlar om historiska händelser eller om viktiga samhällsämnen.
Eller personer som har gjort någonting spännande.
Men där man liksom lyfter oftast lite så skönlitterärt eller lättillgängligt.
Mm.
Och det kan ju verkligen vara en bra ingång i många ämnen. För att man får lite personlig koppling till det.
Det är lite mer spännande att läsa om en person som känns verklig än att läsa en faktatext kanske i läroboken.
Ja, men inledningsvis i alla fall. Man får ju de här krokarna att sen hänga upp faktan på som man sen ska lära sig i det, kanske i geografi eller i historia. Var man nu, vilket ämne det är nu man inleder.
Som skolbibliotekarie fick jag ju superofta den frågan. Jag behöver någonting om stenåldern, en skönlitterär bok. Snälla, kan du ge mig? Och då var det ju oftast något enklare man ville ha. Så att, ja.
Jo, men för det är ju det att för en vanläsare som då kanske en lärare är i alla fall, så går det ju snabbare också med en lättläst bok. Det tar mindre tid från annan undervisning men ger ändå en gemensam bas att stå på.
Okej. En viktig sak när man pratar om lättlästa böcker är ju det här med motivation. Ni kanske kommer ihåg att vi pratade om en ryggsäck med olika kognitiva svårigheter där motivation var en av dem. Och just när man tänker lättläst i klassrummet så är det ju nästan omöjligt att inte tänka motivation också. Att många som inte har lust eller har motivation att läsa kanske kan gynnas av en lättläst bok.
Verkligen. Och då kommer vi tillbaka till lite det här som jag pratade om nyss. Om att både ha lust och krav. Att från början kanske det är en del yttre motivation som krävs. Man kanske blir stolt över den här guldstjärnan i kanten när man har lyckats läsa en hel sida. Eller man kanske behöver en lärare eller en förälder eller någon vuxen som peppar på en.
Mm.
Medan när man väl har knäckt det och börjat komma igen, då behövs att vi som vuxna introducerar den inre motivationen, möjlighet till inre motivation. Och hur gör man då det? Jo, men man hittar ju någon ingång som barnet, eleven, redan brinner för. Ett engagemang.
Att man helt enkelt presenterar böcker som pratar med den elevens intresse och liksom passion kanske.
Men verkligen. Och då har vi varit inne på tidigare, vi har pratat spelböcker och fotbollsböcker och fantasy, absolut. Men det kan ju också vara sakprosa, fakta. Många barn, framförallt i de lägre åldrarna, är ju väldigt vetgiriga.
Ja.
Alltså man vill veta saker, man vill lära sig. Barn frågar ju hur många frågor som helst hela tiden.
Det finns väl ingen som kan så mycket om dinosaurier som fyraåringar som har snöat in just på dinosaurier. De vet väl mer än världens främsta dinosaurieforskare.
Med största sannolikhet.
Ja.
Och då är det ju tanken från många från forskarvärlden och också säkert från lärarvärlden att spä på det intresset. Att när man väl har knäckt läsgården, man hittar någon bok som verkligen, där innehållet är det som jag vill åt. Mm. För då någonstans väcker man också det här engagemanget i det. Man kanske inte väcker en lust för läsning. Man kanske fortsätter spä på en lust för Minecraft. Men man väcker ändå det här engagemanget att om jag tar mig igenom den här texten, då kommer jag kunna tillgodogöra mig det här som jag egentligen vill åt.
Precis. Att hitta det där varförrätt.
Mm.
För så går det ju naturligtvis att böja varför.
Absolut.
Ja. Nej, men att fokusera på varje elevs varför eller varje barns varför i sin ens närhet. Men vad är det som skulle få det här barnet att vilja läsa? Ja, men det är kanske bara att man börjar tycka om att läsa. Men det kan ju också vara just att man är superintresserad av något.
Mm. Och det kan ju vara något som man måste fortsätta med länge. Det kan ta lång tid för en inre motivation för läsning att växa fram. Speciellt om det är tungt att läsa. Så det är ju verkligen något att hålla fast vid just intresset. Och det är väl något som många lättläst förlag jobbar med. Att ha en utgivning som ska vara ganska specifik och bred samtidigt.
Mm.
Att böckerna i sig ska handla om ganska specifika saker för att locka barn som har det specifika intresset. Men att man överlag ska ha en bred utgivning för att så många som möjligt ska kunna hitta just den boken.
Lite oavsett vilket udda eller helt mainstream intresse man har ska det finnas en bok.
Precis, och på den nivån som jag faktiskt orkar ta mig igenom. Ja. Eller som utmanar mig lite, men intresset driver mig framåt att klara det. Jag tycker att Julia Ydén, som är hjärnforskare vid Stockholms universitet och har forskat om de kognitiva mekanismerna i hjärnan och språkinlärning, hon har uttryckt det väldigt fint i en artikel som jag har läst. Hon menar att de här framstegen man får när man läser, kanske med hjälp av just anpassning eller lättare text, det i sig stärker självförtroendet hos barnet, vilket gör det roligare att läsa. Och att utbildningen i sig bör då bottna i att eleven får den här naturliga driften mot läsning, men att läsundervisningen kan behöva vara temporärt lustsänkande för att ta sig förbi basfärdigheterna. Men då är just det här, just ordet temporärt, att så här, ja, men vi kanske måste traggla lite extra mycket för att ta oss igenom tolkningen, men sen måste vi fokusera på att få in den här naturliga drivkraften som då många pratar om som lust, engagemang.
Precis, det är ju det här att saker vi är bra på gör vi mer av. Och ju bättre vi känner att vi blir på läsning, desto mer har vi lust att läsa. Och desto bättre vi blir vi, och desto mer vill vi göra det igen. Men det är ju just den där första puckeln som inte är så njutbar.
Nej, det kan vara riktigt tungt.
Det kan vara tungt, och det kan ta lång tid, och det kan kännas hopplöst. Men att lyckas liksom behålla den motivationen. Och det kan man ju göra genom att locka med, genom högläsning till exempel, att visa det är det här det kan leda till. Om bara några månader kanske du kan läsa den här boken själv.
Mm. Och också att ge tid för lästräning i skolan. Det är också något som jag läst i många rapporter och från många lärare framför allt. Att det är det man inom skolan själv också känner att det är det som gör skillnaden.
Ja, precis. Jag läste en artikel här där de intervjuade en forskare som sa att 98% av alla elever har förmågan att bli goda läsare, att lära sig läsa. Men då måste de fångas upp i tid, det måste finnas resurser att jobba med dem ordentligt. Man kan liksom inte lägga det på en ensam lärare i en klass med 25 elever, utan det behöver finnas mer stöd i klassrummet, eller kanske att eleven får stödet någon annanstans, men att man verkligen jobbar med dem. För som det är nu idag, vi vet ju hur siffrorna ser ut med en stor del av niondeklassare som inte är läskunniga ordentligt, helt i onödan, om det bara fanns resurser nog i klass att ta tag i det tidigare klasser.
Mm. Ja, där måste ju verkligen politiken börja levla upp och inte bara leverera önskningar.
Och floskler.
Nej, ja, det här är ju något som man kan brinna till av ordentligt. Och att det är såklart att både lärare och bibliotekarier, ni som lyssnar, vet och också känner den här frustrationen. Om jag bara hade. Det är klart att jag hade velat satsa på läsning om jag känner att i min klass finns det bristande kunskap. Men man måste också fylla i alla de här, allt,
det är alla bedömningar, checkboxarna. Det är så mycket man ska hinna med, ja.
Vi är tillbaka till det här. Vi behöver engagerad skolledning som satsar på läsning mycket. Och vi behöver också politiker som stödjer den engagerade skolledningen.
Mm. Det måste finnas förutsättningar för varje lärare att jobba på det sättet som kanske behövs. I vissa klasser där det kanske är extra många elever som kämpar. Eller i vilken klass som helst. Det kan ju finnas bristande resurser även om det bara är 3 elever som behöver extra stöd.
Mm. Till det här avsnittet så har jag läst en del artiklar av lärare som har pratat om hur de har jobbat med läsning i sina klassrum. Och det är ju väldigt många sådana fina framgångssagor där man har jobbat otroligt intensivt. Dels att man har kanske jobbat genom olika ämnen i skolan, alla har haft läsning eller att man har fått in läsning varje dag. Man har inga beting att läsa hemma utan man läser bara i skolan. För då kan man också fånga upp problemen, men man kan också man demokratiserar läsandet, att alla får samma tid att läsa, alla får möjligheten att läsa i skolan. Men också en del som har varit att man har jobbat väldigt intensivt med en text och man har läst hemma, man har engagerat föräldrar, även i områden där man haft föräldrar som kanske själva har haft svårt med läsning, så har man genom olika insatser och forskningsanslag jobbat tillsammans. Så det krävs ju jättemycket, och det jag läst när jag läser det här så blir jag såklart glad för de eleverna och för de skolorna där man har fått in det här. Det känns jättehärligt. Men jag vet ju också hur många som kämpar med tid och ekonomi och alltså elevunderlag, att man har så mycket elever. Man hinner liksom inte med den grundläggande undervisningen. Och det är sorgligt.
Det är sorgligt.
I ett välfärdsstat som Sverige.
Ja, precis. Jag tänker på en bok som vi har pratat om och tipsat om tidigare, men Skolbibliotek nu, där rektor Linnea Lindqvist ju verkligen satsar på läsningen och där de har fått otroligt många av sina elever att bli läskunniga och läsare genom att satsa på läsning, på skolbibliotek, på de här sakerna.
Mm.
Och allt det här visar ju att det går, men man kan ju inte lägga det ansvaret på den enskilda läraren som står i klassrummet med 25 elever.
Nej, och pratar vi en jämlik skola kan man ju inte heller lägga det på en enskild rektor.
Nej.
Heller, egentligen. Att det måste ju någonstans, ska vi ha en jämlik skola för alla i Sverige, då ska det ju finnas förutsättningar för alla som jobbar med barn i Sverige att kunna leverera det här. Varför ska man läsa då? Varför ska vi ha läsning överhuvudtaget?
Ja, men det är ju så många saker. Det är ju så, precis som vi började. Det är ju den demokratiska utgångspunkten. Liksom, att alla ska kunna ta del av samhället. Men sen är det ju också det där fantastiska med att få en berättelse. Och det säger jag ju som läsare. Jag har läst sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och har alltid tyckt om att läsa. Men så därför tycker jag att alla ska få den här upplevelsen.
Mm. Och för att kunna, precis som vi var inne i förra avsnittet, vara en aktiv medborgare i samhället. Alltså läsning är överallt, hela tiden. Så det, givetvis ska man inte anpassa bort kravet att kunna läsa. Men vi kan heller inte göra det att läsning blir otillgängligt för dem som har det svårt.
Nej.
Det är en balans.
Det är en balans, men det är provocerande att säga att vi ska ta bort lättläst från skolan för att alla måste lära sig att läsa riktiga böcker. Man kan inte börja med en riktig bok om man har stora problem eller bara är så ovan att text bara är helt obegripligt.
Nej.
Vi måste börja med lättare texter, vi måste börja med anpassade texter för att det ska finnas en chans att de ska kunna bli läsare.
Och då är vi tillbaka i början också. Vad är syftet med att eleven ska läsa just nu? Är syftet att jag ska öva på att avtolka, avkoda texten? Eller är syftet att vi ska prata om det som är innehållet i texten? Eller att jag ska få lust att läsa mer?
Mm. Viktiga frågor och viktiga saker att tänka på. Också när man jobbar som lärare, tänker jag, i klassrummet. Vad är syftet med den här boken som vi ska läsa nu?
Och då tycker jag det är jättespännande att komma in på läslistorna. Nu har ju Kulturrådet och Skolverket där, va? jag får skriva ut det här någonstans. De har i alla fall fått i uppdrag att ta fram läslistor som ska in i läroplanen.
Just det.
Och de ska ju vara ett stöd framförallt, ett förslag på böcker för att man ska liksom ha en... Det är inte en kulturkanon, är de väldigt noga med. Att poängtera ut, det är ett annat uppdrag som regeringen har gett ut. Och där vet vi inte ens om litteratur kommer vara en del av än.
Just det, det var en kulturkanon med fokus på kultur.
Precis,
man ska inte litteratur.
Fyra områden eller något sånt tror jag. Men de här läslistorna, de ska in och det ska vara god litteratur som ska komma in. Vad är då det? Det tycker jag är en väldigt spännande fråga. Vad anses vara god litteratur? Vad kommer att bli den normerande litteraturen? För det är ju det en läslista kommer vara.
Det är så spännande. För vem har makt att bestämma det? Liksom?
Ja. Ja, men verkligen. Och hur tänker man då att den här läslistan ska jobbas med? För man ändå, från Kulturrådet så är man ändå ganska noga med att säga att ja, men det ska vara... Det krävs utbildade lärare och skolbibliotekarier och skolbibliotek med böcker för att kunna arbeta vidare med det här och förmedla dem. Men samtidigt så är det då så, okej, men då har inte skolbibliotekarien kompetensen att ta fram listorna på sin egen. Ah, jag vet inte.
Jag tänker ju som skolbibliotekarie att jag köpte ju in böcker som jag tänkte skulle passa mina elever på mina skolor där jag var.
Mm.
Att jag var kompetent nog för att göra det urvalet själv.
Mm.
Så jag blev lite provocerad av att det skulle läggas på någon annan som skulle veta bättre vad som passar mina elever.
Mm.
Men jag kanske är känslig, andra kanske tycker att det är jätteskönt att det finns eller kommer att finnas en sån lista.
Det är ju också lite så här, ska det funka som, ska alla barnen läsa de som är på listorna? Eller ska det vara ett förslag på, ja men det här kan vara bra böcker inom det här, och vad är då bra böcker? Hur ofta ska den uppdateras? Vilken typ av anpassning för, ja, men som vi var inne på nu, kommer det finnas lättlästa böcker? Kommer det finnas böcker som passar olika läsnivåer och olika läsframsteg? Jag tror att det här ska bli jättespännande.
Ja, men ska definitivt följa utvecklingen med det här.
Ja, den 4 juni får vi hålla utkik, för då ska de släppa delredovisning. Och sen i december 2024 så kommer själva listorna presenteras för regeringen. Då tänker jag, då får vi...
Får vi prata om det? Ja, verkligen.
Det superspännande. Det kanske blir jättebra. Det vet man faktiskt inte.
Nej. Och det var allt vi hade för dagens poddavsnitt. Ni får jättegärna höra av er på sociala medier om ni har tankar eller funderingar eller bara vill kommentera det vi har pratat om. Vi finns på Instagram, Lättlästpodden, och på Facebook.
Det gör vi. Och idag har vi pratat en del om den här läsningkrav eller läsninglust. Men nästa gång, då drar vi oss bara mot lust och inspiration. Det blir spännande.
Det blir kul.
Vi ses och hörs i maj.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!